välkomna till Fast och Falk, podden som ger dig nyheter, trender och analyser om vad som händer i vår samtid och framtid.
Ja, vi är ju spåkulan som berättar om vad tekniska genombrott innebär på några års sikt, i alla fall i våran värld.
Ja, och vi då, som är dina kärpas in i framtiden, det är jag, Stefan Fast, en framtidsromantiker som anser att allt blir lite bättre varje dag tack vare de tekniska framstegen som vi gör.
Och så är det jag, Peter Falk, som också är fascinerad om vart vi är på väg, men kanske anlägger lite grann historiskt perspektiv, och jag är ju lite mognare, lite klokare och lite mer erfaren än min kollega.
Eller bara lite mossigare. Välkomna till det tredje AI-specialavsnittet. Den här gången tillsammans med Martin Svensson på AI Sweden. Välkommen hit, Martin.
Tack så mycket.
Jag tänkte vi skulle komma in alldeles strax på vad AI Sweden är för någonting. Men jag tror folk är nyfikna att höra på vem Martin Svensson är. Och kanske undrar de mest ifall det är samma Martin Svensson som för några år sedan sjöng "Du är så yeah yeah wow wow" i Melodifestivalen. Är det på det viset?
Nej, så illa är det inte. Det kanske hade varit en komplimang, jag vet inte. Nej. Det är ett vanligt namn, så att det kan man ju lätt missta sig där. Martin Svensson, ja, vad är jag för någon? Jag har ägnat stora delar av mitt liv, yrkesliv, till att söka starta bolag, driva bolag både i Sverige och internationellt sett. Och det har väl varit med viss framgång och en del mindre framgångsrika fall för den delen också. Nej, men jag tänker på mig själv som en entreprenör, och det har väl applicerat väldigt mycket i det här som har kommit och blivit AI Sweden, även om det är ett icke-vinstdrivande verksamhet som är, kan säga, ett privat och offentligt partnerskap på sätt och vis.
Martin, jag läser om det, AI Sweden står det. Det är en svensk organisation som främjar användningen och utvecklingen av artificiell intelligens, AI, i Sverige. Ursprung i den satsning från den svenska regeringen för att stärka Sveriges position. Och det här var 2019. Ni måste ju ha fått liksom en boom-effekt sen sista halvåret, eller?
Ja, men det är lite spännande naturligtvis. Det är ju roligt på många sätt. Men det är också bekräftande på det, för det är det vi har liksom hållit på med några år. Vi startades 2019. Med uppdraget att accelerera användningen av AI i Sverige. Både i privat och offentlig sektor, kan man säga. Även forskning för den delen i en utsträckning vi hinner. Och det ska vi göra för konkurrenskraft, för ett bättre samhälle och i slutändan för alla oss medborgare. Vi är då delvis finansierade av staten via primärt Vinnova. Men också av många regioner och kommuner och inte minst industrin också då. Så det är en bred samling av ungefär 115 partners nu ungefär, tror jag. Så vi försöker samla det svenska AI-ekosystemet helt enkelt och arbeta därefter. Och vi har under flera år investerat de medlen och våra partners engagemang i till exempel språkmodeller. Så vi är de enda i Europa som vi känner till som har byggt en motsvarande, eller i alla fall motsvarande nivå som ligger bakom ChatGPT.
Det är den som heter GPT SV 3, det är den du tänker på.
Precis. Och det här startade vi med långt innan ChatGPT kom till världen, så det är lite roligt. Men det är klart att omgivningens uppmärksamhet har ökat dramatiskt sista halvåret.
Det är ju, och den språkmodellen då, det är ett konkret exempel. Vad kan du mer nämna för liksom konkreta exempel som har kommit ut utifrån det här samarbetet eller satsningen?
Ja, det är ganska brett. Nyligen så tänker vi egentligen på oss själva som tre delar. Den ena benet är väldigt mycket att bygga ny kunskap. Nya verktyg, nya gemensamma resurser egentligen. Vi har ett arbetssätt nu för tiden som vi kallar Invest Together, Share with Many. Så vi ber helt enkelt vår omgivning att vara med att investera i någonting som vi tror att många behöver. Och språkteknologi har varit en sån då. Vi har en stor satsning på något vi kallar Edge Learning Lab. Edge Learning generellt är en del av att decentralisera inlärningen istället för att samla all data på en plats och sen applicera inlärningen där. Det är också något som kommer väldigt, väldigt brett. Så man kan säga, å ena sidan bygger vi de här stora modellerna, och å andra sidan lär vi oss hur vi ska decentralisera AI-systemen egentligen då. Men sen den andra delen av verksamheten handlar mycket mer om vad är det för kunskap man egentligen behöver kring hur man ska applicera det här affärsmässigt. Hur ska man organisera sig? Var kommer juridiken in? Hur tar man sig an liksom, det här ur ett organisatoriskt perspektiv? Mycket centrerar runt vad vi kallar transformation. Så det är en annan typ av kunskap kan man säga. Här bygger vi gemensamma samarbetsformer för olika sektorer, kommuner, regioner. Vi har börjat med energisektorn. Så det är en liten annan typ. Här kan man tänka sig att vi liksom adresserar det som inte är ny kunskap eller ny forskning så att säga, utan det som är att ta till sig det som redan finns. Och det tredje benet handlar väldigt mycket om ekosystem och relationer. Enklaste formen är matchmaking. Vi behöver hjälpa omgivningen att hitta varandra helt enkelt. Både kunder och leverantörer, men i allt större utsträckning samarbetspartners. Eller organisationer av samma typ eller med samma behov så att säga. Så att det är väldigt, väldigt många grejer som vi engagerar oss i. Så det är svårt att beskriva på väldigt kort tid.
En fråga runt juridik och lagar. Jag läser igen innan till från er hemsida. Står det: AI Sweden arbetar med etiska frågor runt AI och att främja en ansvarsfull användning av teknologin och skydda mänskliga rättigheter. Och sen läste jag idag i Computer Sweden, och idag är för de som lyssnar den 12 juni, det va? Måndag. Mm. Då står det med Computer Sweden som källa att det enda land som har faktiskt antagit lagar rörande AI är Kina. Och också det enda land som har utdömt straff för detsamma. Vad är din syn på liksom hur Sverige ligger till och vad vi borde göra på inom lagstiftningsområdet?
Ja, men först och främst vill jag nyansera den bilden då. Jag tror att i veckan nu så diskuterar man på EU-basis då det som man kallar AI Act, vilket är då en väldigt AI-specifik lagstiftning som antingen nu klubbas inom kort och kommer att träda i kraft inom något år. Eller som då behöver debatteras vidare. Vi får se var det landar. Men vi har egentligen redan lagstiftning som påverkar det här i väldigt, väldigt stor utsträckning. Dataskydd egentligen är grunden, det vill säga GDPR. Vad får man göra med personuppgifter? Det är en väldigt, väldigt stor del av detta. Och den sträcker sig ganska långt. Vi har i alla fall nog med att göra med att hjälpa omgivningen att reda i detta så att säga. Sen vad som kommer är det snarare vad får man och vad får man inte göra baserat på AI. Vi kan ha en lång diskussion om detta. Det är inga enkla frågor. USA har ett sätt att ta sig an det här. England ett annat och EU är egentligen ett tredje då. Så att det är högst aktuell fråga kan man säga.
Tror du att det finns någon risk om de här besluten skulle dröja för länge, om lagstiftningen skulle dröja för länge och att vi tar för lång tid på oss att faktiskt implementera det här, även ifall det låter som att det är på gång då? Kan det liksom gå för långt? Kan tekniken komma så pass långt att det inte längre är möjligt att backa igenom till exempel lagstiftning? Vi har ju hört mycket orosanmälningar, det har alarmerats mycket i pressen runt AI på sistone. Vad ser du för risker kopplat till just juridik inom det området?
På något sätt är det väl inbyggt i hur världen ser ut nu för tiden att tekniken utvecklas i en högre takt än vad regelverk och policies kan göra egentligen. Så det är egentligen en ganska unik situation att man då försöker att egentligen lagstifta före tekniken är så att säga helt utbredd. Om vi tittar på något som vi alla känner till, sociala medier, så har ju väl Europa, kan man väl hävda, försökt att komma ikapp. Och GDPR är ju en väldigt stor del i detta. Jag har säkert hört talas om de vitorna som ställs ut, inte minst de stora sociala mediejättarna. Det är ju på ganska stora belopp. Det är inte helt liksom försumbart för dem. Och det här har ju så att säga då har man ju legat efter. Social media kom, vi började använda det, åren gick och sen så börjar man strama åt det här så att säga. Och kanske lite med lärdom av det så har man väl kanske nu då valt att takta på ett annat sätt. Och vill reglera en teknik specifikt, vilket ju inte är enkelt. till din fråga där, alltså det är inte helt lätt. Jag tror att vi är ett par år ifrån att hamna i det läget. Det är en balansgång det här naturligtvis. Med en sån kraftfull teknik, hur ska man reglera den? För det blir två sidor av myntet då. Det ena blir att man kommer för sent och användningen har spritt sig på ett sätt som inte är önskvärt. Gör man för tidiga justeringar och begränsar sitt näringsliv, så kommer ju kanske också investeringarna i den geografin, det vill säga Europa, att släpa efter istället. Jag tenderar väl personligen att vara mer orolig för det senare då. Att vi helt enkelt introducerar lagstiftning som gör att det blir mindre attraktivt att investera i de företagen som driver utvecklingen i Europa, och då sker det naturligtvis någon annanstans. Men det är en svår balansgång detta.
Men lite grann på det temat, Martin, du var inne på vad man får och inte får göra. Om jag förstår rätt, när man bygger algoritmer och gör maskininlärning, så krävs det väldigt mycket datakraft. Och många, och man går, pratar inte CPU längre, pratar GPU liksom, för att kunna möjliggöra det här. Och så är det många som inte tycker vi får använda amerikanska leverantörer som kanske i någon bemärkelse är bäst. På grund av olika lagstiftningar och liknande, privacy shield, schrems och så vidare. Är det ett hinder för AI-utvecklingen idag? Eller är det bara något svepskäl för att inte göra det man borde?
Vi börjar den sista änden av vad borde man göra, så att säga. Vi har ju ett uppdrag, och därmed driver vi en agenda som innebär att för Guds skull använd AI på det sättet som är bra. Och gör det för mänsklighetens bästa. Enkelt förståeliga exempel är ju till exempel sjukvård. Vi går ju mot en situation i många länder där den demografiska utvecklingen gör att vi kommer att ha färre som utför vård i relation till antalet som behöver den, det vill säga typiskt äldre då. Och det här går väldigt snabbt. Vi pratar om förändringar nu på bara ett par års sikt. Där jag upplever att nu börjar kommuner och regioner i Sverige bara inse att shit, hur ska vi få tag i de människorna vi tror oss behöva rekrytera utifrån behovet och pensionsomgångar och så vidare. Här behöver vi ju använda modern teknik, kan vi väl kalla det. Där ingår AI alla gånger. Det vore på många sätt en mer logisk, så att säga, det vore mer logiskt att engagera sig i den bemärkelsen snarare än då i att lagstifta. Men som sagt, det är fortfarande en balansgång. Man kan väl säga att det finns ju för- och nackdelar med att vara då i liksom en europeisk union. Här har vi åtminstone en väldigt bra chans att göra någonting gemensamt istället för att varje land ska ta sig an det här. Alltså det är på många sätt en väldigt knepig situation. Bara sista kommentar här. Det som har hänt nu sista är ju att det här är ju geopolitik numera.
Mm.
På riktigt. Och vi är faktiskt med i några av de diskussionerna också mellan USA och Europa. Även om vi är liksom perifera den bemärkelsen. Men våra främsta politiker på respektive sida diskuterar det här. Så sätt har det här kommit upp på väldigt, väldigt hög nivå. Så att man ska inte liksom dra för stora slutsatser, tycker jag, från en sån position som jag har eller som jag i Sweden har. För det är många stora frågor detta.
Du nämnde hälso- och sjukvård och kommuner och regioner. Jag skulle vilja stanna kvar där lite grann, för jag har också läst mig till att ni bedriver ju projekt inom just hälso- och sjukvårdssektorn för att bland annat förbättra vårdkvaliteten och effektiviteten i sjukvården. Samtidigt, jag har ett förflutet inom hälso- och sjukvård, fast det är många år sedan. Och där upplevde jag att det är en väldigt evidensbaserad verksamhet, och det ska vi vara glada för. Men också väldigt traditionstung, och det vet jag inte om vi ska vara lika glada för. Och min erfarenhet är att det inte är så lätt att införa nya tekniska stöd. Hur skulle du säga att mottagandet har varit? Du nämnde nu bland annat att de letar rätt kompetens och så vidare. Har det skett ett uppvaknande, skulle du säga?
Det skulle jag definitivt säga. Även om det är i liten utsträckning så är jag ganska, eller får säga, stolt över vad vi kan hitta i Sverige. Jag tycker det har skett en väldigt positiv utveckling över de åren vi har engagerat oss. Om vi går tillbaka till 2019 så var tonen väldigt mycket att nej, men det där vet du, det går inte. Vi kan inte använda vår data och nej, det är inte ännu för oss och sådär. Men vi hittade Region Halland som redan hade engagerat sig flera år och börjat bygga sin egen mognad och sin kunskap och börjat titta på hur man ska strukturera datat för att kunna göra det här på bred basis. Och med vår hjälp så fick vi igång ett antal saker där vi kunde helt enkelt visa genom ett gott exempel Region Halland och även andra regioner hur man skulle kunna göra. Det har utvecklats väldigt positivt. Jag tror att pandemin delvis hjälpte till också att driva en insikt att vi kan inte isolera oss. Vi kan inte lösa det själva. Vi måste samarbeta. Så idag har vi många fler regioner som faktiskt gör riktigt bra framsteg. Vi har bara i Swedens så att säga, lilla sammanhang. Det kan inte så litet, men jag menar, regionerna gör ju mycket mer tillsammans än vad vi känner till. Så har vi 19 av 21 regioner med engagerade. Så det börjar faktiskt hända något. Jag tycker tonen är helt annorlunda idag. Och det är nästan så att vi många gånger tar vården som ett exempel på hur man utgick ifrån en så att säga avvaktande till och med negativ inställning till att man faktiskt till del är på tårna. Så att, jag tycker det är väldigt positivt.
Jag tänker Region Halland, det är sånt projekt som gynnar mig. Jag känner till det lite grann. Jag är man, jag är 50 år, eller över 50. Jag bor i Region Halland. Och där
du är 60 Peter, säg som
nej,
det är.
Nej, 58. Och det handlar ju om preventiv stroke, det vill säga att undvika att jag får stroke. Så, och det är bara positivt. Finns det några hinder mot att det här går ännu fortare? För det här borde vi göra mer av. Är det liksom teknik, är det kompetens, är det pengar? Vad är de största hindren?
Ja, nej, men det finns massa hinder. Det mest uppenbara är ju då att vi har sken. Självständiga regioner. Det enda vi gemensamt, vi har ju liksom ersättningssystemet kan man ju liksom hävda då. Och det innebär att de kan inte dela data och kan inte liksom integrera IT-system och sådär mellan sig. Det är ju en väldigt så här, faktisk begränsning. Men det där kan man komma runt ganska mycket. Så att kunskap är ju en stor del. Av kunskap så kommer också ledarskap. Och när ledarskapet kommer, då händer det oftast saker. Vi har många exempel på riktigt bra ledare i svensk sjukvård nu som faktiskt bestämmer sig för att ta det här vidare. Att investera, att bygga kompetenscentrum och så vidare för att helt enkelt få sina organisationer att springa snabbare. Och det är fler och fler som säljer sig till den här skaran så att säga. Så det går åt rätt håll, men det är förstås så att när vi har en decentralisering så är det också många som först måste förstå innan de kan agera och så vidare.
Mm. Du, ni har någonting som heter My AI. Vad är det för någonting?
Ja, det är något helt fantastiskt måste jag säga. En del av teamet som har utvecklat detta. Det är, kan man säga, en community-plattform. Öppen sådan för alla som är intresserade. Den har vuxit i rasande takt. Vi har inte en begränsning där. Man kan även som oregistrerad ta del av mycket. Man kan som registrerad dela väldigt mycket. Så det kan man säga en social media liknande plattform fast dedikerad till att höja kunskapen för AI kan man säga. Driva interaktion och engagemang så att säga. Och det har, ekosystemet har verkligen omfamnat detta. Och jag tycker det är en av de absolut bästa exemplen som Sweden står för i hur man faktiskt då kan accelerera användningen av AI brett.
Och den typen av initiativ gör det att är vi unika i världen med den typen av initiativ? Hur står sig våra initiativ och vår kompetens inom AI på en internationell marknad? Det är egentligen det som är min fråga. Är vi sist på bollen, någonstans mitt emellan eller först?
Vi är inte först. Det är vi långt ifrån. Vi får lite grann vilket perspektiv man tar då. Om vi tar ett antal liksom perspektiv i detta så kan man väl säga att vi börjar i forskningsperspektivet så har vi stora investeringar i forskning. Framförallt genom Wallenbergs program VASP som är utbrett över 7 universitet tror jag. Och därmed är det ganska många doktorander och professorer. Det är en kraft som börjar bygga riktigt bra kunskap. Det kanske inte riktigt motsvarar de absolut starkaste hubbarna i världen som vi kanske hittar i bland annat Kanada, där vi har valt att ha en person då. Där har man ett antal mer sammanhållna institut som vi tycker gör fantastiska saker. Och som också har visat sig attrahera näringsliv från hela världen. Så där är vi absolut med, men vi är kanske inte absolut bäst. Så om man tittar på statlig strategi och investeringar så ligger vi kanske väldigt, väldigt långt efter. Vi har inte detta idag. Jag var nyligen i USA och Kanada just för att studera deras AI-strategier som har funnits på plats i många år och reviderats och utvecklats och sådär. Jag hade till och med förmånen att ha två möten på Vita huset, vilket var en ganska rolig grej för som en milstolpe i karriären, om man säger så.
Fick du träffa presidenten?
Nej, det fick jag inte, men med hans rådgivare faktiskt. Så det var ju lite
stort ändå, jag förstår. Cool. Det är med på min bucket list också.
Ja. Ja, nej, men det känns roligt. Men då får vi ju liksom förståelse för hur genomarbetat det är och hur det sprider sig genom ekosystemet och sådär. Där ligger vi långt efter. Vad det gäller tillämpning som är vårt absolut närmaste då, närmaste handsfärg i Sweden, så tycker jag att det faktiskt börjar hända grejer. Vi har flera stora verksamheter på den privata sidan som är riktigt seriösa. De som bestämt sig, som har från styrelsenivå neråt gjort stora investeringar och utvecklat sina organisationer. Det kommer göra avtryck. I form av samarbete så finns det nog väldigt få motsvarigheter till Sweden. Jag har pratat med flera länder som är lite avundsjuka på vad vi har åstadkommit. Och det är inte för Swedens skull, utan det är för systemets så att säga, förmåga att samarbeta. Där utgör vi ju liksom en kraft då. Så att vi det är både och. Så att säga, hade vi haft en starkare AI-strategi från nationellt håll, så hade vi nog stått oss ytterligare lite bättre.
En helt annan fråga. Det är ju liksom studentfirande tider. Alla 18-åringar är jätteglada, i alla fall när man ser dem. Och nu kommer liksom, aha, vad gör man nu då? Vad ska de plugga för att vara relevanta i framtiden?
Ja, det där är ingen enkel fråga alltså. Det är helt uppenbart nu att AI under det här decenniet kommer att rita om kartan för arbete. Och det är långt ifrån givet att det är de här yrkena som vi kanske tidigare trodde skulle finnas i evighet så att säga. Idag är ju programmerare kanske ett släkte som är väldigt eftertraktat. Det finns ju studier som visar att produktiviteten hos programmerare med AI-verktyg ökar dramatiskt, och därmed så kommer vi ju kunna åstadkomma mer. Innebär det att de som så här programmerar bort sig själva?
Mm.
Ja, det kanske stämmer till viss del då, va? Vad det tar vägen så vet man inte, men det händer ju väldigt, väldigt mycket. Alltså jag vågar knappt svara på den här frågan mer än om att kan man, om man är nyfiken, lär sig för att lära sig lära snarare än att lära sig något specifikt. Och är väldigt nyfiken på hur man hela tiden kan använda den senaste tekniken för sin egen så att säga, relevans och produktivitet, så ligger man nära. Sen tror jag att nästan alla yrken kommer i någon form att förändras så att säga. Men det är väldigt svårt att guida.
Mm. Ja, jag förstår det. Om vi tar något som ligger närmare till hands då, eller närmare i tid i alla fall då. Svenska företagsledare då, som kanske inte har riktigt tänkt färdigt runt hur de ska anamma den här teknologin, eller som kanske känner sig osäkra på vad man ens behöver göra för någonting. Vad är dina bästa tips till dem?
Det där är en superbra fråga, och vi är extremt angelägna om den här. Jag tror första steget är alltid att inse att man inte förstår. Gör man det, då kan man också agera. Steget innan är ju liksom förnekelse, att man skjuter ifrån sig. Det är inte bra. Ingen kan säga exakt vad varje organisation bör göra här, men jag kan ta det så långt att jag kan säga att varje organisation borde ha AI på lednings- och styrelsenivå. och förstå det här. Ta till sig det. För ju mer man lär sig, desto tydligare blir det, så att säga. Vår syn är att de som får förstå det här bäst, det är också de som fortsätter att investera mest. Och det är en väldigt tydlig signal, tycker jag. Att ju mer man förstår, desto mer ser man komplexiteten. Men man ser också möjligheterna, men också kanske då hoten i form av att andra kanske kan göra det. Så att man måste få upp det här på agendan, bygga sin egen förståelse, göra sin egen plan. Börjar man där så fort som möjligt, då har man ju åtminstone goda chanser.
Rådande. Vi börjar närma oss slutet. Vi har avslutande 3 stycken ja-nej-frågor. Mycket väl medvetna om att det är nästan hopplöst att svara ja eller nej på frågorna. Men den första är ändå, kommer vi ha implantat, alltså neurala implantat som ger oss tillgång till all världens kunskap?
Ja, den ska jag inte svara på som är i Sweden, för det har vi ingen aning om. Frågar du mig mer som privatperson så sannolikt ja.
Ja, då blir det en följdfråga. När då då?
Men när frågan är många sätt mindre relevant, skulle jag säga, skulle jag svara så. För att det är väldigt svårt att förutse teknikutvecklingens timing. Ja. Men att vi går åt det hållet, skulle jag säga, är otvetydigt.
Då undrar jag så här, kommer digitala personer få rösträtt, tror du? Och då får du tolka in vad du vill i begreppet digitala personer.
Det tror jag ligger långt bort.
Och den sista, om du nu har ett barn som är 10 år, det vet jag inte om du har, men om du har det, eller ta vilken 10-åring som helst, kommer de att ta körkort?
Nej, det tror jag inte.
Då ligger det hyfsat nära ändå, med viss del av teknikutvecklingen.
Ja, det tror jag absolut. Jag tror det ligger närmare än 10 år.
Ja.
Jag tror det är få 15-åringar idag som kommer ta körkort.
3 år alltså? Följ med dig, Martin, om ett par, 3 år ser jag om du har rätt.
Det låter superbra.
Tusen tack. Väldigt insiktsfullt. Och vi är jätteglada att du ville vara med.
Håller med. Stort tack ska du ha, Martin.
Hänga med lite.
Ja. Hörs och ses i ett annat forum längre fram. Tack för idag.
Ha det bra. Tack för det.
Hej.
Hej.